världens frälsare, universums konung. I Jesu namn. Amen. Amen. Hörni, varsågoda och sitt. Tack ska ni ha, lovsångsteamet. Vi är så privilegierade här i Sion att få ha sån underbar lovsång. Och det är gott att få stiga upp och predika efter en sån här lovsång. Så tack ska ni ha, alla ni som tjänar, både musiker och sångare och tekniker, för den tjänst ni står i. Himlen noterar. Hör ni, idag så är det ju kvinnodagen, internationella kvinnodagen. Och då vet ni vad ni ska bereda er för. En predikan om någon av Bibelns kvinnor. Ja, men jag tycker det är så sällan som de får kliva fram. Så shame on me om jag inte en dag som den här låter någon av dem få träda fram. Och det är inte bara kvinnodagen, utan det är också Purim imorgon. Ja, vad är det för någonting? Jo, det är en fest som det judiska folket har firat i flera tusen år. Faktiskt ända sedan gamla testamentets tid. Och det finns omnämnt i Bibeln. Och det är verkligen en dag av fest. När glädjen står högt i tak för det judiska folket. Var det än finns, om det är Israel eller runt om i världen. Och det här firar man till minnet av en dag när det judiska folket, så här riktigt bokstavligt kan man säga, gick från död till liv. Från mörker till ljus. Från undergång till ett mirakulöst räddning. Och det här som vi sjöng om i den här låsången, den sista låsången, du kommer att få se det under den här predikan. Att sån är vår Gud. Den här festen som de firar och börjar imorgon kväll, så det är just för att fira Guds seger över ondskan. Och det börjar i sorg och tragedi. Det börjar med att tiotusentals, kanske hundratusentals judar stod inför en förintelse som var lagstadgad. Kungen hade satt sin stämpel under. Det var bestämt vilken dag, exakt vilken dag som det här alla judar i hela riket, det persiska riket, skulle dödas. Men så sänker Gud, den allsmäktige, ner sin hand. Och så tar han tag i handen på en ung kvinna. Och tillsammans så vänder Ester och Gud på hela händelseförloppet. Så att det som var tänkt att bli en undergång för Guds folket, så det blev en triumf av sällan skådat slag. Och därför så har det judiska folket i flera tusen år, ända sedan det här hände, så har de firat Guds seger över ondskans makter och krafter. Så vi kan gärna dela glädjen tillsammans med oss, för vi delar Gud. Vi har samma Gud, vi har också samma frälsare. Och de håller på att se det också, att de har samma frälsare, så be för dem. Men Ester har ju fått en egen bok i Bibeln. Det är, för mig så är det en av de mest fascinerande, de mest dramatiska böckerna som finns. Och jag bara förundras över att vi så sällan predikar över den. Jag måste erkänna att jag faktiskt själv aldrig hört en predikan från Esters bok. Jag har hållit några predikningar. Jag vet att jag har predikat över Ester här i Sion för några år sedan. Det kommer att bli från ett lite annat perspektiv ikväll. Men det finns rejält med utmaningar i Esters berättelse. Också för såna här bekväma typer som du och jag, som ibland behöver lite kick i baken. Och berättelsen om någon hjälte och hjältinnas mod, för att vi ska liksom komma i rörelse och inte bara bli sittande i vår egen rädsla. Men Ester, det är berättelsen om vad Gud kan göra genom en enda kvinna, som ni har på skärmen några punkter där, inser att hon finns där hon finns för ett syfte. Och som mitt i den här värsta krisen och utmaningen som hon står inför i sitt liv också hittar sin kallelse. Och som hon säger ja till kallelsen trots att hon är livrädd. Och hon är beredd att ge upp sig själv för någonting som är högre och större. Men innan vi går in på berättelsen och några lärdomar som jag vill skicka med från den här kvällen, så finns det några saker som jag vill konstatera först. Och det är det här som vi sjöng precis, alldeles just. Att Gud handlar fast han inte syns. I den här boken, Esters bok, så nämns faktiskt Guds namn inte en enda gång. Och rabbinerna, teologerna funderar länge att ska den här boken faktiskt finnas i Bibeln när inte Guds namn nämns. Men det står bortom allt tvivel när du läser den att Gud handlar väldigt aktivt trots att han inte på det sättet är synlig. Han finns där liksom bakom scenen och i det där tysta, i det där osynliga, så arbetar han väldigt aktivt för att vända på hela händelseförloppet. Och jag vill bara skicka med det som en uppmuntran till dig ikväll. Det kan hända att du också tänker så här, fråga att Gud, var är du? Att varför gör du ingenting? Det kan komma sådana perioder i livet. Men det att du inte känner eller ser Guds närvaro, Guds hand, så det är konkret synligt, det betyder inte att Gud inte är aktiv i ditt liv. Det kan hända att han håller på där bakom kulisserna och förbereder, ställer i ordning. Och en dag så kommer du att se att hans hand fanns med där. Det andra som jag vill säga här i inledningen, det är att Gud har en plan. Gud har en plan för vår värld, för skapelsen, för mänskligheten. Vi har talat om det här på bibelskolan som vi har här varannan onsdag kväll. Att Gud har en plan för frälsning och räddning av vår värld. Och det är en god plan. Vet du, nu har jag inte Bibeln med mig här, men Bibeln, det är berättelsen om Guds goda plan. Och jag har goda, verkligt goda nyheter. Vår värld kommer inte att sluta i undergång. Som vetenskapsmännen, som väldigt många säger, slutet kommer att bli väldigt bra. Läs boken och läs ända till slutet, så ska du se att Gud har en god plan för vår värld. Gud har en plan om återupprättelse för vår värld, för sin skapelse och för mänskligheten. Så jag har väldigt goda nyheter till dig idag. Gud har en god plan. Det betyder att han också har en plan för det folk som han har utvalt, Israel. Och här i det här sammanhanget vi ska titta på ikväll, så har de blivit bortförda i fångenskapet. Först av assyrierna och sen av det babyloniska folket. Och nu har det babyloniska riket dukat under för det här mäktiga persiska riket. Ni har kartan här på väggen. Och det här är ett väldigt, väldigt stort rike. Det sträcker sig ända från Indien och bortåt mot Etiopien. Och det består av 120 provinser. Och här inne i persiska riket så finns då en mängd judar som har förts bort från Israels land. Det finns här i fångenskap. Han var det här ett bra tag. Och Gud har en plan om att han ska föra dem tillbaka till deras hemland. En del av dem har redan återvänt, men långt ifrån alla. Historiker så räknar med att kanske cirka 20% av invånarna i det här riket så består av judar. Men Guds plan att föra dem tillbaka, det handlar inte bara om att föra dem tillbaka för deras egen skull, utan Guds plan, det är att världens frälsare ska födas i deras mitt, i en judisk familj i Betlehem, i enlighet med profetiorna. Och för att förverkliga, vi har talat lite om det här på bibelskolan, för att förverkliga sin plan, sin frälsningsplan för världen, så behöver Gud människor längs historiens väg. Han utvalde en Abraham, det har vi talat om här en onsdag kväll. Men vi ser också hur han i den här berättelsen som vi ska titta på väljer en ung kvinna som får det här spela en väldigt avgörande roll för hur det går. Och Gud behöver människor som säger ja, som stiger in i och är beredda liksom att vara hans samarbetspartner. Och Gud har inte slutat handla efter Bibelns tid. Gud är mycket aktiv ännu idag. Och han behöver fortfarande människor som säger ja till honom när han kallar. Han har en plan för vår värld. För de folk som inte har hört evangeliet ännu. Han har en plan för vårt land. Han har en plan för vår stad. Och han har en plan för ditt liv. Han har en plats för dig och han har uppdrag i beredskap åt dig. Och det ska vi återkomma till lite senare. Men om Gud har en plan så har också fienden en plan. Och hans plan är att omintetgöra, sabotera, fördärva, förstöra Guds plan. Han är väldigt aktiv och går på övertid för att fördärva och förstöra och stjäla. Och Bibeln så säger att han går omkring som ett rytande lejon för att se vem han kan sluka. Och vi får inte som troende vara blåögda och naiva och tänka att fienden inte är aktiv. Jag läste någonstans att 60% av amerikanerna så tror inte på djävulen. Jag tror att det är ännu högre procent av finländarna. Jag har inga siffror på det. Men det som jag tycker är bekymmersamt är också om de troende, Jesus troende, inte riktigt liksom förstår att det också finns en ond värld. Att vi också har en fiende som är väldigt aktiv för att liksom för, om inte att göra det som Gud vill göra genom sin församling, genom ditt och mitt liv. Att vi har en fiende som vill på olika sätt försöka få bort dig från banan, manipulera bort dig, få bort den här Jesus-personen som du har i ditt hjärta. Och det där, kanske mata med besvikelser, locka med häftigare partyn eller halva kungariken, som vi ska se att han gör här i den här berättelsen. Okej, och sen har ju Ester ett val. Gud har en plan, djävulen har en plan. Och hon har ett val, precis som du och jag har ett val. Hon har ett val att säga ja till det som Gud har för henne. Att bli en kvinna som gör skillnad för sitt folks öde och framtid. Eller låta sig manipuleras ur vägen genom att falla för fiendens lockelser. Eller sin egen rädsla. Vi ska gå in i berättelsen så här i korthet. Och det börjar med att kung Ahasveros i det persiska riket, han bjuder till ett stort party. Ett party som pågår i 6 månader. Du hörde alldeles rätt, 6 månader. Det är lite större party än vad du brukar ha. Och till den här festen så hade han bjudit in alla VIP-människor från hela det här stora mäktiga riket. När festen var slut så följer ju en efterfest i 7 dagar. Och det är liksom, det flödar rikligt med starka varor. Sista dagen i festen så beställer eller kommenderar kungen in drottning Vashti att hon ska komma och visa upp sin skönhet för alla de här manliga gästerna. Och det handlar förmodligen om att halvnaken dansa inför de här hungriga blickarna. Och Vashti vägrar. Jag säger tack Vashti, så här på kvinnodagen, internationella kvinnodagen. Du vägrade, men det kostade ett högt pris. Hon blir fråntagen sin drottningkrona och hon får aldrig mer komma inför kungen. Och efter en tid så börjar kungen sakna en drottning. Och han bestämmer sig för, eller han det där låter samla ihop alla vackra unga kvinnor från hela det här stora mäktiga riket. Det måste vara en ganska stor skara. Och bland de här kvinnorna ska han välja sig en ny drottning. Och det är på det här sättet som Ester hamnar i kungens harem. Nu tror jag inte att det här upplevdes som någon lottovinst av de här unga tjejerna. Vi kanske tänker så, wow, vad häftigt, tänk att få vara med. Tänk om man blir drottning. Nej, jag tror inte att de upplevde det på det sättet. Snarare så var det nog att de liksom motvilligt liksom fördes till det här kungens harem. De allra flesta av dem så visste att, eller för de allra flesta så gällde att de fördes in till kungen för en natt. Och sen den stora, stora majoriteten av dem, de fördes tillbaka till ett hus för de här bihustrorna. Och de allra flesta så fick aldrig mer sätta sin fot i det kungliga palatset eller komma in till kungen. Och de fick inte heller gifta sig. Så det betyder att här var det många, många unga kvinnors dröm om man och familj som gick i graven. Ester är ju då en av dem som hamnar där. Hon är judinna. Hennes föräldrar hörde till de judar som fördes bort i fångenskap. De är uppenbarligen döda, för hon är föräldralös. Hon har vuxit upp tillsammans med sin kusin Mordokai. Och när hon förs bort till det här kungens harem, så då uppmanar eller förbjuder Mordokai henne att för någon enda berätta att hon är judinna. För det kan vara allt för farligt. Och nu händer ju det här osannolika, att Ester faller kungen i smaken. Och hon blir den nya drottningen. Är det en slump? Eller finns det en hand som är större än hennes skönhet? Som liksom finns där bakom och regisserar den här scenen. Hon blir drottning. Möjligen är det så att Ester hjälper sin kusin att få någon typ av jobb i det kungliga. För det berättas att Mordokai, han avslöjar mordplaner som två av kungens anställda smider för att liksom röja Ahasveros ur vägen. Och Mordokai som ser det här, han berättade för Ester som berättade för kungen. Och de här männen, de får sitt straff. Och så skrivs händelsen in i kungens krönika. Är det en slump? Eller finns det en större hand som skriver i krönikan? Men fienden har också sina hantlangare på plats. Kungen utser Haman till premiärminister. Haman är en ond man och han har ett synnerligen ont öga till det här gudsfolket som bor i, liksom i riket. Och den här utnämningen, så den stiger väl lite åt huvud på Haman, för han förväntar sig sen att alla ska böja knä för honom när han kommer förbi. Och det gör alla, förutom Mordokai, som inte böjer knä för någon annan än Israels Gud. Och jag tänkte när vi sjöng om att alla knän ska böjas för universums konung. Ja, det finns de här människorna längs vägen, modiga människor som har vägrat böja knä för någon annan än universums konung. Himlens Gud, Jesus Kristus. Mordokai är en av dem. Men det här drar igång en räcka av händelser. Jag går inte in på detaljerna här nu. Det slutar med att Haman får kungen manipulerad till att stadfästa en lag som stipulerar en bestämd tid då alla judar i hela riket ska förintas eller förgöras. Och lyssna, hörni, Haman, han är till och med beredd att betala kungen 10 000 talenter silver för att få verkställa den här förintelsen. Och det står i en fotnot i min bibel att den här summan, den motsvarar över hälften av hela perserrikets årsinkomst. Hörde du? Över hälften av hela perserrikets årsinkomst. Det är en fruktansvärt stor summa pengar för att få utrota ett folk. Och jag tänker så här, om Haman hade så där mycket pengar, kunde han då inte ha använt åtminstone någonting av det för att hjälpa sitt eget folk att få det bättre? Istället för att utrota ett annat folk. Finns det någonting bekant över det här? 2020. När terrorister och deras familjer garanteras en säker månadsinkomst för all framtid och man röjer en jude bort från kartan. Och vi tror att pengarna går till att hjälpa folket. Det är inte svårt att se vem som dikterar liksom Hamans planer här. Och när jag försöker sätta mig in i det här som nu händer, så det här omöjliga, alltså det står ju skrivet med stora bokstäver, tycker jag nu, över det judiska folkets läge, att det är fullständigt omöjligt läge för dem. För det är nämligen så här att även om kungen skulle komma på bättre tankar, så är lagen sån att en ny lag kan inte om inte göra en äldre lag. Så det är bara så att den 13:e dagen i den 12:e månaden så ska alla judar förgöras, unga och gamla, kvinnor och barn, alla på en och samma dag. Så här är läget. Du får läsa i boken själv om hur judarna reagerar på det här. Men det är nu som Mordokai sänder bud till Ester. Att gå till kungen och vädja för folket. Kanske är det just för en tid som denna som du finns där du finns. Ester, tänk om det är så att det är Gud som har insatt dig. Att Guds hand finns bakom. Att du finns där du finns just nu. Och nu ska ni komma ihåg att ingen i det kungliga, inte kungen heller, vet att Ester tillhör det här folket. Och jag kan se hur en tung börda och press bara liksom faller ner över väldigt unga axlar. Ester är ung, förmodligen kanske 20 års ålder. Hon kan till och med vara ännu yngre. Och jag ser skrivet med stora bokstäver över Ester. Omöjligt. Det är ett omöjligt uppdrag och en omöjlig press som hon hamnar under. För hon må vara drottning, men hon har ingen makt. Hon har inte ens rätt att tilltala kungen. Hon har ingen rätt att komma inför kungen utan att vara ombedd. Vet ni, det här är ingen sån här drömsaga om prinsen och prinsessan som vi läste när vi var unga, små flickor. Det är vid dödsstraff förbjudet också för henne att komma inför kungen. Och hon har inte sett kungen på över en månad. Hur ska Ester kunna göra någonting i det här läget? Efter 3 dagar av bön och fasta så bestämmer Ester att hon går. Mordokai har utmanat henne och sagt att tro inte att du kan rädda ditt eget liv. Att du har det. Tänk inte liksom bara på att du har det. Du har det bra ställt där du är. För om inte du går så kommer Gud att liksom hjälpa det judiska folket på något annat sätt. Men efter att ha varit i bön och fasta under 3 dagar så beslutar Ester. Ska jag gå förlorad så må jag gå förlorad. Och hon går till kungen. Hon tar risken och hon får nåd. Den här kungens spira som symboliserar nåd så räcks ut mot henne. Men samtidigt så dyker frestaren upp bakom hörnet och lovar henne halva kungariket. Hon får höra av kungen att hon får önska precis vad hon vill. Till och med så mycket som halva kungariket. Så tänk efter nu, Ester. Du har en önskan här. Du kan få det väldigt, väldigt bra. Du kan till och med få halva kungariket. Kungen, han blev lovad en summa pengar som motsvarar en halv års inkomst av hela det persiska riket. Drottningen blir lovad halva kungariket. Ser du hur frestaren passligt på lur och lovar så här mycket bara hon inte stör djävulen i hans planer. Nu kan jag inte gå in på förvecklingen här, men efter några middagsbjudningar så avslöjar Ester för kungen att hon är judinna och att det är hennes folk som kommer att utrotas den 13:e dagen i den 12:e månaden. Ni får läsa själv. Men under tiden så händer det en hel del saker. Och nu är det inte läge att somna i kyrkbänken. För du behöver få höra liksom, det här upplösningen av hela det här. Och du behöver få se musklerna på din himmelska pappa. Fienden, han går omkring som ett blodtörstigt lejon, rytande lejon. Och han nöjer sig inte med att vänta till den 13:e dagen i 12:e månaden var det. Haman, han kan inte vänta så länge. Han måste få göra någonting redan nu. Och det är Mordokaj som han har sikte på. Och Haman beslutar, han reser en påle i sin trädgård och beslutar att på den där pålen ska Mordokaj hängas upp i morgonbitti. Samma natt så kan kungen inte sova. Tror du det är en slump? Och kungen beställer in högläsning ur krönikan. Och tjänaren så läser om dagen när Mordokaj avslöjar den här mordkomplotten som var riktad mot kungen. Var det en slump? Eller var det en större hand som bläddrar i krönikan? Alltså jag tycker det är så fantastiskt att se. Vi behöver se sånt här. Se vad som finns bakom. Och kungen, han vaknar till. Och tänker att ja, men den är Mordokaj som räddade livet på mig. Han fick ju aldrig någon belöning. Och i samma ögonblick så kommer Haman in på borgsgården. Är det en slump? Eller finns det en större hand som styr Hamans steg in på borgsgården precis just i det ögonblicket? För när kungen ser att premiärministern står där riktigt så här pass, lägligt tillfälle, så frågar han Haman att vad tycker du att kungen ska göra om man vill hedra någon? Och Haman, han tänker ju att det måste ju vara jag som kungen tänker på. Så han drar ju på allt vad han liksom kommer på där. Naturligtvis kunglig skrud och sen hästekipage genom huvudgatan i stan ackompanjerat av hyllningsrop. Bra, gå och gör så med Mordokaj. Och jag tänkte, oj, om Haman någon gång har tappat hakan. Och så måste det ju ha varit då. Han kom till kungen den här morgonen för att få tillstånd att hänga Haman, Mordokaj. Hänga Mordokaj på pålen. Och nu leder han Mordokaj i liksom ett hedersdåd. Huvudgatan rakt genom stan. Oj. Och innan kvällen kommer så är det Haman som hänger på pålen. Och Mordokaj blir utnämnd till ny premiärminister. Och Ester får Hamans hus. Och vet du, jag älskar att se när Guds hand bara kommer och skriver om fiendens manuskript. Vet du, det gör han ännu idag. Gud är väldigt aktiv. Och att se med vilken som precision Guds hand bara griper in och som vänder upp och ner på alltihopa som den onde har planerat. Gud, han kommer sent, men han kommer aldrig för sent. Mordecai, han var ju en hårsmån från den här pålen. Men som sagt, Gud kom riktigt i rätt ögonblick och svängde på alltihopa. Och Mordecai, han får kungens signetring. Men judarna då? Den här skrivelsen, den kan inte tas tillbaka. Men nu är det Mordecai som har kungens signetring. Han gör en ny skrivelse som han stämplar. Skickar ut i provinserna. Och i den skrivelsen så det här får det judiska folket rätt att försvara sig. Den här massaken, den kommer att gå av stapeln. Det är inte det judiska folket som har tagit initiativ till den. Men Gud ger dem rätt att försvara sig. Den 13:e dagen i den 12:e månaden. Och det står att när den dagen kom så gick alla furstar, ståthållare, kungens tjänstemän över på det judiska folkets sida. Till och med en del av folket. För de fruktade det här Guds folket. För de såg att en Gud med stor hand och med stora muskler gick med folket. Och det står så här, judarnas fiender hade hoppats få makt över dem. Men nu blev det tvärtom så att judarna istället fick makt över dem som hatade dem. Jag vet inte, men för mig är det här ett väldigt så här trostärkande vittnesbörd om hur Gud segrar över ondskan. Och du ska ta det här med dig när det gäller det vi lever i idag, det vi ser idag, kanske ditt eget sammanhang. Att minns musklerna på din himmelske pappa och vet att han är väldigt aktiv också fast han inte syns. Men jag är också djupt imponerad av den här unga, modiga Ester. Och jag vill avsluta med att bara konkludera några det här lärdomar som vi kan ta med oss eller vad vi ser utifrån. Utifrån Esters handlande här. Det första, hon finns där hon finns för ett syfte. Och vi ser så tydligt här att det finns en osynlig hand som långt i förväg har förberett för det här drama som kommer att utspela sig. Gud, eller ska vi säga djävulen, kan aldrig ta Gud på säng. Djävulen kan aldrig överraska Gud, överrumpla Gud, så att Gud inte ska vara rädd. Och vi ser här hur Gud har en av de sina på plats. Han har förberett för det här. Och du kanske också ibland undrar att det där, varför du finns där du finns. Att Gud, vad menar du? Att varför är jag här? Kanske på en speciell arbetsplats, kanske en speciell skola eller så vidare, speciellt sammanhang. Gud, vad menar du? Jag har ställt den frågan ibland. Och i såna vissa nådefulla ögonblick när jag tittar tillbaka, det har gått en tid, kanske många år, så har jag kunnat skönja att Guds hand fanns nog där ändå, fast jag inte såg den just då. Jag säger inte att alla mina varför har fått ett svar. Jag har många varför ännu. Men jag tror inte vi behöver förstå allting här. Men jag vill bara uppmuntra dig det här. Att du är inte heller där du är av en slump. Och jag tänker så här. Att ingen av oss kan idag bedöma evighetsvärdet. I att vi finns just där vi är när Gud behöver en av de sina på platsen. När Gud kanske behöver just ja, men din kompetens, din vishet, dina gåvor, dina talanger, ditt leende, din erfarenhet. Mm. Eller ditt vittnesbörd. Eller så är vi där vi är. Därför att Gud förbereder för någonting annat. Så är det ofta. Att Gud har någonting som vi behöver tränas inför, förberedas inför. Så jag vill skicka med den här tanken att kanske du behöver se med nya ögon på var du är just nu. Att se med lite nya ögon. Viktor Frankl, en av de som överlevde koncentrationslägret, han har sagt så här. Att det är inte vår uppgift att söka livets mening utan att ge livet en mening. Och jag tycker det finns en väldigt bra poäng i det här. Att inte alltid fråga efter vad som är meningen med det vi möter och de utmaningar vi möter, utan istället ge dem en mening. Det har vi i våra händer att få ge en mening. Så missa inte de dagar som kommer och går i väntan på livet med stort L eller meningen med stort M. För livet är de dagar som kommer och går. Så ge dem en mening. Och jag tänker ofta på David, konung David. Orkar ni en stund till? Ja, ni får orka. Jag kör lite till, några minuter till. Men konung David, han visste, han var smort till Israels nästa kung. Men han kom väldigt långt bort från kungatron. Han hamnade i öknen i många år. Men jag tycker det är så starkt att se hur David reagerar. Får han inte tjäna Gud på kungatronen så tjänar han Gud i öknen. Så tjäna Gud där du står. Ge dina dagar och den tid du är där du är en mening. Sen tror jag också att det finns de som är där det inte ska vara. Du kanske finns här ikväll. Du vet att du är inte där du ska vara. Du sitter fast i saker och ting. Kanske beroende av olika saker. Alkoholberoende, pornografi. Kanske destruktiva relationer. Kanske spelberoende. Eller någonting annat. Låt inte fördärvaren och meningslösheten stjäla dina år. Res dig. Och gå ut och ta andra med. Ge dem en mening genom att föra andra ut. Och du som kämpar med ensamhet, det har talats mycket om ensamhet här nu i vårt Österbotten de här senaste veckorna. Jag var själv på en föreläsning på Akademil i tisdags om ensamhet. Och jag tänker så här, du som brottas med ensamhet, tänk om du kunde bli en av dem som ger din ensamhet en mening genom att föra andra ut ur ensamhet. Och det kan hända att du som Ester hittar din kallelse och ditt uppdrag just i din kris. Det som är din utmaning. För det är nästa punkt där som vi ska ta snabbt här nu. Att Ester finner sin kallelse i krisen. Ibland är det just kriserna som för oss in i det här som är vår kallelse. De förbättrade förhållandena för kvinnorna som vi uppmärksammar en dag som den här kvinnodagen. Så de är en konsekvens av att kvinnor vänder sina svårigheter till en kallelse och ett livsuppdrag att förbättra kvinnors ställning. Och det finns så många goda initiativ som har tagits i vår värld att göra världen till en vackrare plats som springer fram just ur det här egna svårigheter, egna utmaningar som man vänder på. Och jag har skrivit så här Svårigheter som du har tagit dig igenom kan bli din styrka och ditt kompetensområde. Det kan till och med bli din kallelse och ditt uppdrag, livsuppdrag. Punkt nummer 3. Hon säger ja fast hon är livrädd. Mod, det är inte avsaknad av rädsla. Mod är att gå fast man är rädd. Och det gör Ester. Men den här rädslan så får henne att noga tänka efter. Att inte rusa iväg och göra någonting dumdristigt. Utan istället så går hon till Gud. Hon söker Gud för både vishet och ledning. Det är inte dumt att vara så rädd att man är tvungen att gå till Gud. Hörde du? Det är inte dumt att vara så rädd att du tvingas gå till Gud. För det kan bespara dig en hel del onödiga dumheter. Men på grund av den här fruktan, känslan av litenhet och liksom att jag klarar inte det här överhuvudtaget, så går hon till Gud som är ju den enda som kan göra någonting i det här sammanhanget. Hon kopplar med en starkare hand. Och det är just i den här bönen, den här nära relationen med Gud, som det här modet växer fram som hon behöver för sitt uppdrag. Och sen sista. Hon ger upp sig själv för någonting större och högre. Ester, hon tar till slut ögonen bort från sig själv. Från det här kanske bekväma livet som hon trots allt lever. Eller lyxen som hon omger sig med. Äran, berömmelsen av att ändå vara rikets första kvinna. Det här bekvämligheten som finns i det. Men hon tar också bort ögonen från sin egen fruktan. Och så börjar hon se andra. Och hon ser sitt eget folk och deras situation. Och jag tänker så här, att så länge hon tittar på sig själv så är det ju fruktan som regerar i henne. Inte sant? Men när hon väljer att glömma sig själv och titta på andra och liksom deras läge och utsatthet, så då händer någonting, då är det någonting som reser sig, som växer inom henne, en djärvhet, en tro, ett mod, och hon får ett högre mål än sin egen säkerhet, ett högre syfte. Så när fruktan tar över och vinner segrar i ditt liv, så stanna upp och reflektera, att var har jag mitt fokus nu? Är det på mig själv? Är jag upptagen med mig själv? Är det min egen bekvämlighet? Eller är det kanske min rädsla för vad andra ska tycka och tänka som gör att jag inte vågar just nu? Fast jag känner en Guds kallelse, en Guds maning för någonting specifikt. När du tar blicken bort från dig själv och till det som Gud vill föra dig in i, så då får du också det mod som du behöver. Och Jesus säger så här, vi avslutar med det, Matteus 16:25. Den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Så kanske är det just för en tid som denna som du finns där du är. För att Gud behöver en av de sina på plats. Att han behöver någon som ett ljus i mörkret. Någon som en röst som talar för rättvisa, rättfärdighet. Eller en budbärare om de här goda nyheterna. Om frälsning, om upprättelse för mänskligheten, för vår värld. Så den här kvinnodagen, låt dig inspireras och utmanas av Ester. Hennes mod och hennes handlande. Ska vi be? Fader, vi tackar dig för storleken på din hand. Att vi har fått se det här ikväll när vi har läst ditt ord. Att du har visat att du är en himmelske pappa med stora muskler. Och du är också vår Gud. Du var Esters Gud, du var det judiska folkets Gud. Men du är också vår Gud. Och jag ber Herre den här stunden.